Hej! Dagens söndagskrönika bär rubriken "Var Rysslands invasion i Ukraina oprovocerad?" Jack Matlock Jr. var USAs ambassadör i Sovjetunionen 1987-91. Dessförinnan var han senior chef för europeiska och sovjetiska frågor i Ronald Reagans nationella säkerhetsrådsstab, långt ord det där, och åren 1981-83 USAs ambassadör i Tjeckoslovakien. Han talar inte bara flytande ryska utan också ukrainska, georgiska och tjeckiska. Vid 83 års ålder doktorerade han i slaviska språk vid Columbia University. I år fyller Jack Matlock 95 och jag ser en YouTube-video där han ser lite darrig ut. Men till skillnad från den 13 år yngre Joe Biden är han kristallklar och fortfarande en aktiv analytiker av USAs utrikespolitik. Jag har med stor behållning läst en bok som han gav ut 2010. Superpower Illusions, How Myth and False Ideologies Led America Astray and How to Return to Reality. Där finns underlaget för min krönika. Den är inte precis smickrande för amerikansk utrikespolitik. Däremot förstärks min uppfattning att ryssarna kan tacka sin lyckliga stjärna för att landet leds av Vladimir Putin. Hans största misstag var att allt för länge tro att det gick att lita på USA. Det gör han inte längre. Som statsvetaren John Mersheimer varnar, som jag ser det är USA en hänsynslös stormakt. Ryssarna borde aldrig litat på USA. Inget land på den här planeten borde lita på amerikanerna. Eftersom Putin inte var så stenhård som amerikanerna förväntade sig, trodde de att de kunde köra med honom. Clinton-administrationen 93-01 utvidgade NATO österut och bombade Serbien utan att bry sig om att få ett godkännande från FNs säkerhetsråd. Ändå bemödade sig den tillträdande presidenten George W. Bush om att upprätta en personlig relation till Vladimir Putin. Efter deras första möte i juni 2001 sa han enligt Vita husets pressrelease: "Jag såg honom i ögonen. Jag tyckte att han var väldigt rak och pålitlig. Vi hade en väldigt bra dialog. Jag fick en glimt av hans själ. En man som är djupt engagerad i sitt land och sitt lands bästa. Och jag uppskattade mycket vår uppriktiga dialog." För detta uttalande förlöjligades Bush och påstods vara naiv. De flesta av journalisterna och andra kommentatorer missade en viktig nyans, nämligen att när politiska ledare talar om uppriktig dialog betyder det att de har haft allvarliga meningsskiljaktigheter i flera frågor. I Bushs fall handlar det om att Ryssland inte hade fria medier och det krig de förde mot separatisterna i Tjetjenien, där för övrigt Al-Qaida också var aktivt. För Putin handlar det om NATOs expansion, amerikanska planer på ett utökat missilförsvar och den amerikanska kritiken av Rysslands interna politik. 3 månader senare, den 11 september, tycktes dessa meningsskiljaktigheter vara som bortblåsta. När tvillingtornen och Pentagon attackerades var Putin den första utländska ledaren som ringde Bush och erbjöd sitt stöd i kampen mot Al-Qaida-terroristerna. Han såg attacken mot USA som en öppning för att bygga ett närmare förhållande till USA. Al-Qaida var en lika stor fiende till Ryssland som till Förenta staterna. Putin stod vid sitt ord och samarbetade med USA när de jagade talibanerna och Osama bin Laden i Afghanistan. Al-Qaida var en lika stor fiende till Ryssland som till Förenta staterna. Putin stod vid sitt ord och samarbetade med USA när de jagade talibanerna och Osama bin Laden i Afghanistan, utbytte underrättelser, tillät militära överflygningar och motsatte sig inte tillfälliga amerikanska baser i 2 av de tidigare republikerna i Centralasien. baser som behövdes för att stödja den amerikanska invasionen av Afghanistan. Putin gick till och med ännu längre för att signalera att Ryssland var berett att samarbeta med USA. Han stängde den ryska flottbasen i Cam Ranh Bay i Vietnam och basen på Kuba som hade upprätthållits under hela 1990-talet. USA tackade för det genom att expandera NATO österut till de tre baltiska länderna, Slovakien och Slovenien, och därefter till Rumänien och Bulgarien. Det fanns också planer på att flytta de stora amerikanska militärbaserna i Tyskland till Rumänien och Bulgarien. USA drog sig också ur fördraget om antiballistiska missiler, ABM, som var den nödvändiga hörnstenen i avtalen om att minska kärnvapnen. Detta trots att Putin hade erbjudit sig att ändra avtalet så att det blev tillåtet att bygga sådana försvar mot skurkstater. Efter att ha lämnat ABM-avtalet började USA expandera sitt missilförsvar och planera för att modernisera sina kärnvapen och till och med utveckla några nya. Ryssland svarade med att också utveckla nya förbättrade kärnvapen. Även om Bush-administrationen höll med om att de strategiska kärnvapnen borde minskas ytterligare, vägrar de att ingå ett avtal med kontrollbestämmelser. Det tillkännagav också att vissa missiler som tagits ur aktiv tjänst, emot vad som överenskommits i tidigare avtal, inte skulle förstöras utan hållas i lager. De eller deras delar kunde behövas senare. USA offentliggjorde också en doktrin om nationell säkerhet som tillät amerikansk militär att invadera alla länder som bedömdes utgöra ett potentiellt hot mot landet, samt en doktrin om rymdförsvar för att säkerställa USAs dominans i yttre rymden. Därefter invaderade USA Irak, trots ryska, franska och tyska invändningar. De hävdade att Irak fortfarande hade massförstörelsevapen. Det var som bekant inte sant. Putin accepterade motvilligt alla dessa USAs aktioner och provokationer. Även om han motsatte sig den amerikanska invasionen av Irak försökte han inte att samla andra länder mot den, vilket Frankrikes president Jacques Chirac gjorde. Putin var på det klara med Rysslands svaghet och prioriterade att hålla samman det väldiga landet och värna landets ekonomiska tillfrisknande. Hans mål var att Ryssland inom några decennier skulle komma i fatt den europeiska levnadsstandarden och återfå regimens förmåga att skydda landet. En framgångsrik integration i den globaliserade världsekonomin skulle bland annat kräva att Ryssland tilläts gå med i världshandelsorganisationen, World Trade Organization. Men förhandlingarna drog ut på tiden och de krav som USA ställde på Ryssland översteg de som ställdes på Kina, som hade blivit medlem 2001. Tillbaka i tiden. År 1974 hade den amerikanska kongressen antagit ett tillägg till handelslagen som förbjöd normala handelsförbindelser med alla länder utan marknadsekonomi som begränsade emigrationen. Tillbaka i tiden. År 1974 hade den amerikanska kongressen antagit ett tillägg till handelslagen som förbjöd normala handelsförbindelser med alla länder utan marknadsekonomi som begränsade emigrationen. Syftet var att tvinga Sovjetunionen att tillåta sina judiska medborgare att lämna landet om de så önskade. Från och med 1990 avskaffade Sovjetunionen hindren för emigration. Och Ryssland under Putin har aldrig haft några sådana restriktioner. Ändå är detta tillägg fortfarande i kraft. Och så länge det är det tillåts inte Ryssland att bli medlem i WTO. Den snabba stegring av energipriserna som inträffade strax efter det att Putin år 2000 blev president gjorde det möjligt för honom att återställa en stor del av Rysslands ekonomiska inflytande utan att vänta på medlemskap i WTO. Ryssland blev världens näst största oljeexportör och Europas främsta leverantör av naturgas. Fram till finanskrisen år 2008 hade Ryssland en mycket gynnsam valutabalans, ett budgetöverskott och en ekonomi som växte med ungefär 7% per år. Energi och annan råvaruexport gjorde det möjligt för Putin att återupprätta Ryssland som en av världens stormakter. Den första offentliga markeringen av att Ryssland rest sig efter Sovjetunionens upplösning var när Putin vid en konferens i München i februari 2007 framförde en svidande kritik av USA:s unipolära beteende. Han anklagade USA för att på alla sätt ha överskridit sina nationella gränser och tvingat på andra nationer sin ekonomiska, politiska, kulturella och utbildningspolitiska linje. Hans ord var särskilt bittra när det gällde NATOs utvidgning. Han sa: "Jag anser det uppenbart att NATOs utvidgning inte har något samband med moderniseringen av själva alliansen eller med att garantera säkerheten i Europa. Tvärtom utgör den en allvarlig provokation som minskar ömsesidiga förtroendet. Vad hände med de löften som våra västliga partner gav efter upplösningen av Warszawapakten? Ni bröt dem." Den här gången citerade han inte utrikesminister James Bakers privata löfte till president Mikhail Gorbachev och utrikesminister Eduard Shevardnadze, utan ett offentligt uttalande av Manfred Werner från den tid när han var NATOs generalsekreterare. I ett tal i Bryssel 1990 hade Werner sagt: "Det faktum att vi aldrig kommer att placera en NATO-armé utanför tysk territorium ger Sovjetunionen en fast säkerhetsgaranti." Putin fördömde också USA:s planer på att placera ett missilförsvar i Polen och Tjeckien och varnade för att det kunde leda till en förnyad kapprustning. Han räknade upp flera klagomål på USA:s och västs politik, inklusive försöken att dölja fientliga handlingar under täckmanteln främjande av demokrati. Putins tal var dock inte enbart kritiskt. Han balanserade sina klagomål med beröm för samarbetet med USA på sådana områden som produktion av kärnbränsle och ansträngningarna för att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen. USA:s försvarsminister Robert Gates svarade på den skarpa tonen med anmärkningen att Putins ord påminde honom om det kalla kriget och att ett kallt krig är tillräckligt. Han lovade att åka till Moskva och förklara den amerikanska politiken att den inte var riktad mot ryska intressen. Det gjorde han också. Och enligt internationella nyhetsbyråer förtydligade president Bush. Han sa: "Kalla kriget är över. Ryssland är inte vår fiende. Vi arbetar oss fram mot ett nytt säkerhetsmässigt förhållande till Ryssland som inte bygger på hotet om ömsesidig förintelse." Emellertid, den politik som hade provocerat Putin förändrades inte. Problemet med Ryssland var inte brist på kommunikation, utan Bush-administrationens vägran att ta upp ryska intressen och ta deras attityder på allvar. Planerna på att placera ut missilramper i Polen fortsatte och USA pressade sina NATO-allierade att godkänna handlingsplaner för att föra in både Georgien och Ukraina i NATO. I april 2008 på NATOs toppmöte i Bukarest markerade NATOs ledning att de välkomnade Ukrainas och Georgiens Euro-Atlantic Aspirations for Membership. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnade för att Ryssland inte skulle komma att acceptera en NATO-utvidgning utan åtgärder. Alla som vet något om stormakter och säkerhetspolitik förstod att detta skulle leda till krig. I augusti samma år hade Putin fått nog och ryska styrkor invaderade den georgiska republiken, ockuperade utbrytarregionerna, Sydossetien och Abchasien och gav dem officiellt erkännande som självständiga länder. De krossade den georgiska armén som hade tränats och utbildats av USA. Den ryska åtgärden fördömdes allmänt som en direkt aggression mot ett litet demokratiskt land. Frågor väcktes, särskilt i USA och Europa, om Ryssland hade för avsikt att med våld återta delar av det forna sovjetiska imperiet. Så var det emellertid inte. Efter blixtkriget drog sig Ryssland tillbaka. Invasionen handlade om att stoppa NATOs utvidgning, ingenting annat. Här borde USA och NATO lagt ner sina ambitioner att göra Ukraina till ett NATO-land. Ukraina är långt mer betydelsefullt än Georgien och nu visste de att Ryssland svarade med en invasion. Istället fördubblade USA och NATO sina ansträngningar och löften gavs till Ukraina om ett NATO-medlemskap som folket aldrig hade frågat efter eller sökte. De ville framförallt vara neutrala, vilket ju också var det som Ryssland krävde. Den bild av striderna mellan Georgien och Ryssland som västmedia förmedlade var både förvrängd och ofullständig. När vi ser närmare på de viktigaste orsakerna till de växande spänningarna mellan USA och Ryssland visar det sig att varje fråga har djupa sammanflätade historiska rötter som så gott som alltid ignoreras i mediernas rapportering. Det är inte möjligt att göra en välgrundad bedömning av Putin-regimens avsikter och förmåga utan att förstå bakgrunden. Observera, detta skrevs av en amerikansk toppdiplomat i en bok som publicerades år 2010, alltså 4 år innan Majdan-kuppen. Att USAs plan var att använda Ukraina som en icke-medlem av NATO för att slåss med och försvaga Ryssland klargjordes helt öppet av USAs försvarsminister Chuck Hagel. Han sa, vi vill försvaga Ryssland och vi gör det genom att pumpa in vapen och träna Ukrainas militärmakt så att det kan vinna åt oss. Vad han inte sa, men som var det verkligt fina i kråksången, var att på det sättet behövde USA inte spilla några NATO-soldaters liv. Fredsforskaren Jan Öberg kommenterar. Det är otroligt för mig att se europeiska och amerikanska ledare att de nu lever så mycket i sin egen avskilda värld att de tror att de genom att pumpa in ännu mera vapen och ammunition i ett land som har betalat ett enormt pris i människoliv, nämligen Ukraina, ska vinna över Ryssland. De tänker att de kan använda Ukraina för att besegra sina motståndare utan att förlora några egna liv. Det här är i praktiken det mest cyniska förfaringssätt som jag har upplevt under min livstid. Och jag står helt och hållet på det oskyldiga ukrainska folkets sida. De är offer för spelet mellan NATO och Ryssland. Så där är vi. USA, EU fortsätter att tala om att ytterligare beväpna Ukraina och därmed förorsaka ytterligare blodsutgjutelse. Istället för att säga att det är dags för oss alla att rädda liv och prata med ryssarna. Vi har isolerat ryssarna. Vi har avbrutit nästan alla relationer med Ryssland. Oavsett vad man tycker om Rysslands invasion av Ukraina så var det fel politik. Sanktionerna var fel politik eftersom invasionen inte var oprovocerad. Ännu starkare ord är motiverade. Invasionen var inte bara förväntad, den var framtvingad. Några månader dessförinnan försökte Putin att få kontakt med både Joe Biden och Jens Stoltenberg. De vände ryggen till. Jens Stoltenberg har senare erkänt att Putin till och med sände ett utkast till ett fredsfördrag där han krävde att NATO skulle avge ett löfte om att inte utvidga NATO. Det var vad han sände till oss, säger Jens Stoltenberg. Och det var en förutsättning för att han inte skulle låta invadera Ukraina. Naturligtvis skrev vi inte under det. Oprovocerat. Aldrig i helvete. Tack för idag.